Låt oss slå upp till första Korinthierbrevet kapitel 7. Så fortsätter vi där vi lämnade senast. Vi ska läsa vers 25-40. Jag kommer inte att predika alla de verserna, men vi ska läsa vers 25-40, för det utgör en helhet som handlar om nästa grupp, detta kapitel om äktenskap och singelliv. Så första Korinthierbrevet kapitel 7, vers 25-40. När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren, men jag ger ett råd som en som är genom Herrens barmhärtighet trovärdig. Jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som det är. Är du bunden vid en hustru, sök då inte bli fri. Är du inte bunden, sök då inte någon hustru. Men om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Det som gör så kommer dock att få lida här i livet, men jag vill skona er. Men det säger jag, bröder, tiden är kort. Nu måste även det som har hustru leva som om det inte hade det, och det som gråter som om det inte grät, och det som är glada som om det inte var det, och det som köper något som om det inte fick behålla det, och det som brukar den här världen som om det inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång, och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren, att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, hur hon ska glädja sin man. Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er, utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren, utan att slitas hit och dit. Men om någon tycker sig göra fel mot sin flicka som är giftas vuxen och vill gifta sig, då ska han göra som hon vill. Han syndar inte. Låt den gifta sig. Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång, utan har frihet att följa sin egen vilja och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift, han gör något som är bra. Alltså, den som gifter bort sin flicka gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. En hustru är bunden så länge hennes man lever, men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror även att jag har Guds ande. Amen. Senaste gång gick vi igenom verserna 17-24, som det var Paulus sammanfattning på den första halvan av det sjunde kapitlet. Det var hans undervisning till det gifta, eller det som har varit gifta tidigare, antingen blivit änkor, änklingar, eller som har skilt sig. Och hans princip genom hela detta kapitel har vi sett varit denna, att man ska förbli som man är. Förbli som ni är. Denna princip betonas så i dessa verser 17-24. Den illustrerades med två exempel. Först omskärelse och sedan slaveri. Detta då för att visa att vår ställning som kallad av Gud, som heliga, som utvalda, som Guds eget folk, är inte beroende av huruvida vi är gifta eller ogifta, om vi är omskurna eller inte omskurna, om vi är slavar eller fria. Det är irrelevant för vår kallelse från Gud. Och genom denna text gör Paulus det tydligt att det är Herren som tilldelar vår ställning. Den ställning vi har då vi blir kallade, den ställning vi är i just nu, det är Herren som har tilldelat dig din ställning. Det gäller alla kristna, det gäller alla församlingar i alla tider. Det är inte unikt bara för korintierna eller för Paulus. eller för judarna, utan också för alla församlingar i alla tider, även oss i denna dag. Såväl judar som greker, omskurna som icke omskurna. Det var den här första illustrationen. Om du kallar som omskuren eller som icke omskuren, så är det Gud som har satt dig i just den ställningen. Det enda som har betydelse för vårt kall och för vårt liv inför Gud är att man håller Guds bud, som det står i vers 19. Detsamma kan man säga om slaveri, som hans nästa illustration. Blir man kallad som slav, så ska man inte låta det bli en orsak till bekymmer. Även fast du är slav, du är under en annan människa, så är det inte en orsak för dig att tro att du är mindre kristen, mindre värdig, du är mindre helig, mindre kallad. Låt det inte bli en orsak till bekymmer. För i Kristus är alla slavar Herrens frigivna. Och tvärtom, i Kristus är alla fria Kristi slavar. Det är alltså fria från syndens slaveri. Och samtidigt slavar under rättfärdigheten. Slavar under Kristus. Slavar till ett bättre liv. Under hans milda ok, hans lätta börda. Till skillnad från det tunga slaveri som synden är. Så att börja ändra på sin ställning, gift eller ogift, för att tro att man genom det blir mera from eller helig eller andlig, som var det här buzzword som de använde i Korinth. Att vara andlig, för att man ändrar på sin ställning. Det är det som Paulus om och om igen talar emot i detta kapitel. Nej, bättre är det att ni förblir som ni är, i den ställning som Herren har gett er. Så, denna princip, förbli som ni är, ska vi äta sig i dagens text. Som nu går vidare till nästa grupp. Han går vidare från det gifta som vi har talat om, och de som har varit gifta, till nästa grupp. Alltså det som ännu inte varit gifta, singlar, ogifta eller jungfrur, som är det ord som man kommer att använda här i denna text. Så låt oss börja med vers 25 och se på denna text. Vers 25. När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Så nu vänder Paulus alltså sig till nästa grupp med dessa ord. När det gäller, som han har använt tidigare här i detta kapitel. Han inleder ett nytt stycke eller en ny undervisning, en ny grupp som han talar till. När det gäller, vilka är det han talar till? Det står så här i Svenska folkbibeln: det är kvinnor som lever ogifta, eller bokstavligen jungfrurna. Jungfrurna, pluralform, feminin form. Samma ord som förekommer genom detta stycke, till jungfrurna. Och hur man tolkar det här ordet har betydelse för hur man förstår hela texten. Vem det egentligen Paulus talar till. Talar han till, som vissa menar, till ogifta kvinnor? Eller han talar egentligen till deras fäder, om deras ogifta döttrar? Eller talar han direkt till det ogifta, både män och kvinnor? Det har alltså en betydelse för hela hur man förstår hela det här stycket, ända till vers 40, hur man tolkar detta enda ord, jungfrurna, Parthenon. Så tre tolkningar finns, tre huvudsakliga. Vi har den absolut vanligaste, den historiskt mest använda tolkningen, vad det är Paulus talar om här med ordet Parthenon. Och det är ogifta döttrar, det som jag redan nämnde. Ogifta döttrar. Alltså så att han ger råd till familjefadern om hur det ska göra med sina ogifta vuxna döttrar. huruvida de ska gifta bort dem. Och det finns bra orsaker att tänka att detta är vad Paulus menar här, det de ogifta döttrarna, eller egentligen familjefäderna med sina ogifta döttrar. Främst för att det lingvistiskt sett passar väldigt bra. Det verkar vara en smidig lösning, i synnerhet på det här stycket just före slutet, där han talar, där det verkar vara som att han talar till fäderna om hur det ska göra med sina ogifta döttrar. Att gifta bort sin jungfru, som det står i vers 38, eller flicka, som det är översatt till svenska folkbibeln. Men denna typ av språk, att gifta bort sin flicka, passar väl in tidsmässigt, kulturellt. Det var väldigt vanligt att det var fadern i familjen som bestämde över vem dottern skulle gifta sig med. Ett sådant väldigt främmande för oss system, att familjefadern bestämmer vem dottern ska gifta sig med, men inte på den här tiden och inte i den här kulturen. Där var det familjefadern som hade ett ansvar och en auktoritet över sin dotter, vem hon skulle gifta sig med. Men problemet med en sådan tolkning är att det nästan uteslutande hänger på just den här vers 38, där det står gifta bort sin flicka eller gifta bort sin jungfru. Nästan uteslutande baserat på detta. För det här verbet verkar tyda på att det är någon man gifter bort, som alltså en fader gifter bort sin dotter. Och sammanhanget, hela kapitlets kontext, verkar inte riktigt ge möjlighet för att det talar bara om fäder och deras ogifta döttrar. För det kommer ingen ord för fader genom detta stycke, eller för förmyndare, eller för dotter. Inte en enda gång. Det förekommer inte. Det, ifall det står i er översättning, så är det någonting som översättarna har satt in. Det är deras tolkning. Och det ter sig en aning märkligt att Paulus skulle ägna så mycket tid och så mycket utrymme åt denna lilla grupp, och sen inte ägna någon tid alls åt ogifta män, ogifta kvinnor överlag. Så det är den första tolkningen. Men sen har vi en annan tolkning, och den är betydligt nyare, betydligt ovanligare. Jag hade aldrig hört den själv före det här egentligen. Det handlar om att det är män och kvinnor som är anförtrodda åt varandra i ett andligt äktenskap. Alltså så att de lever tillsammans men inte har något sexuellt umgänge. Ett andligt äktenskap. Med den tolkningen så menar man här att det är mannen i sådana äktenskap som frågar om han borde ta steget ut och fullt gifta sig och ha en sexuell relation med sin fru eller med sin jungfru. Detta passar också väl in historiskt. Det fanns sådana andliga äktenskap i Korint, i Grekland, i den här romersk-grekiska världen. Där vi helt enkelt, vi kunde leva tillsammans, vi kunde vara som man och hustru, men vi hade inte en fysisk relation med varandra, en sexuell relation med varandra. Problemet med denna tolkning är förstås också att det finns ingen hänvisning till dessa andliga äktenskap i denna text. Det är också någonting som man har infört i texten. Den betydelsen. Och den går dessutom emot det som Paulus talar om i början på kapitlet. Där han talar emot just sådana, denna fras att det är bra för en man att inte röra en kvinna. Så talar han emot det i vers 2-6. Så den tredje tolkningen, som också jag favoriserar, är den att det handlar om jungfrur. Ogifta kvinnor. Ogifta unga kvinnor antagligen. Inte omöjligt med äldre också, men framförallt yngre. Det är det ord som korintierna använde om dessa yngre, ogifta och ibland trolovade kvinnor. Sådana som har ingått ett förbund eller ett juridiskt bindande avtal att gifta sig med en man någon gång framtiden. En trolovning. Då blir förstås innebörden här att det Paulus skriver främst till fästmännen, till de som har trolovat sig med dessa kvinnor. Nu ger dem råd för vad de ska göra. Ska de ta steget fullt ut och gifta sig? Eller ska de förbli ogifta? Så det är inte helt utan problem förstås en sådan tolkning också. Framförallt det här ordet igen, eller verbet igen i vers 38, att gifta bort sin jungfru, verkar inte helt passa överens. Men i det stora hela verkar det vara en tolkning som passar med Paulus ord, Paulus text, Paulus undervisning. Alltså ogifta unga kvinnor. Så med det sagt så tror jag att vi kan fortsätta med denna text att förstå vem Paulus nu vänder sig till. Det ogifta, trolovade, antagligen unga kvinnor och deras fästmän. Och han säger, vad är det han säger åt dem? Att han har ingen befallning från Herren. Vad betyder det då? No, det betyder bara det som vi har konstaterat tidigare i kapitlet. Det finns inte uttryckligen någonting som vår Herre Jesus har sagt i evangelierna som är bevarade åt oss av hans undervisning. Där finns det ingenting som direkt vänder sig till dessa människor, till denna grupp. Men det är inte för den sakens skull ett ämne som helt är utan undervisning eller utan råd, som vi ser här med Paulus råd. Utan det finns, men det som Paulus gör här är att ge ett råd framför en befallning. Vet du, tidigare genom detta kapitel har Paulus varit noga med att det är befallningar han ger, inte råd, inte så att vi kan ta det till sig och tänka att ja, kanske jag får skilja mig. Nej, då ger Paulus en tydlig befallning om att inte skilja sig. Men här är det inte en befallning, här är det ett råd från Paulus om att gifta sig eller förbli singel. Ingen del är synd. Båda är goda. Båda är gåvor från Gud. Så vad är det då Paulus ger råd om? Eller först avslutningen på den här versen. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Så här kan man se Paulus ödmjukhet. Han hänvisar inte till sin apostlatjänst, sin auktoritet som Herrens utvalde apostel och tjänare, och säger: nu ska ni göra så här, jag säger er det här och ni bör lyssna på mig för jag är Herrens apostel. Så tvärtom, som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Och vad menar han med det? Menar han med att det en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig? Varför är man trovärdig på grund av det? För det första så måste man sätta det i kontrast till de stolta korintierna som med sin andlighet trodde sig vara väldigt fromma, väldigt religiösa, väldigt andliga. De kom med fraser och bud som att det är bra att inte röra en kvinna, som förstås Paulus redan har talat emot. Men Paulus hänvisar till Herrens barmhärtighet med det rådet att jungfru ska förbli ogifta. Alltså för att undvika ett större lidande. Han vill visa att det är Herrens barmhärtighet i det här rådet. Det här rådet som han ger kommer inte från honom själv som en vis man, eller från hans samlade erfarenhet, utan från Herrens barmhärtighet. Herren vill visa barmhärtighet mot denna grupp människor, mot dessa ogifta. Han vill ge ett råd som är som barmhärtighet för dem. Och därför är det trovärdigt. Han slår alltså an på en pastoral linje som ska leda till mindre lidande. Det är inte fel. Och igen, det är så viktigt att vi betonar här. Det är inte fel att gifta sig. Det är inte synd. Gifter du dig så är det någonting gott. Men Paulus ger ett råd för dessa ogifta. Och det är baserat på Herrens barmhärtighet. Så, själva rådet då. Vers 26. Jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som det är. Så i ljuset av den här förra versen som vi just såg på, alltså att Paulus ger sitt råd på grund av Herrens barmhärtighet, så är nu detta Paulus råd att det är bäst att man förblir som man är på grund av det svåra läge som just nu råder. Så, vad är det svåra läget som just nu råder? Vad är det Paulus syftar på? Kan vi med säkerhet veta det? Nej, förstås inte. Det är för långt bort i historien för att kunna veta vad exakt Paulus har i tanken. Man har för avsikt med detta. Vad är det? Är det någon specifik händelse? Är det någon specifik olycka eller katastrof eller förföljelse som pågår? Det kan inte veta, inte med säkerhet. Men det är möjligt förstås att Paulus här syftar på det eskatologiska lidanden, den nöd som alla kristna går igenom i en mindre eller större del. Eller att han syftar ända på den stora nöden, den sista tidens stora nöden, de apokalyptiska händelserna, uppenbarelseboken, om man nu ser det som en framtida profetia eller en profetia för oss just nu, eller något som har varit. Men oberoende att det är någonting, det är en stor nöd han syftar på. Det kan vara det. Men det verkar också, ja, det passar in med vers 29, där säger att tiden är kort. Att tiden närmar sig sitt slut. Världen närmar sig sitt slut. Allting är på väg att få sin dom. Vi närmar oss den sista domen. Så ja, det verkar passa in. Men ordet som Paulus använder här, som är översatt nu, enestosan, är en klar hänvisning om att det är någonting som verkligen sker just nu. En händelse i presens. En aktuell händelse. Inte nödvändigtvis bara en framtida nöd. Inte bara någonting i apokalypsen, utan någonting som sker just där och just nu hos korintierna, hos de kristna. Så denna svårighet, detta svåra läge eller tvång, behov som det också kan översättas, syftar antagligen på någon situation som upplevs som väldigt trängande för församlingen, för korintierna. Någonting hos dem. Och lite senare i det här brevet, när vi kommer till 11 kapitlet och talar om Herrens nattvard, som vi många, många, många gånger har läst denna text, där det står i vers 30 att många av dem är sjuka och många av dem är svaga och till och med insomnade, alltså döda. Så det tyder på att det finns någonting hos församlingen i Korint just där, just då, som påverkar dem fysiskt sett, hälsomässigt sett. Om det är det som man syftar på vet vi förstås inte heller. Men tydligt är att någonting händer i församlingen. Dödsfall är förstås alltid någonting som påverkar en kristen kropp, en församling, en familjemedlem. För församlingsmedlem dör, så mister man en del av den kristna kroppen. Så givetvis bör detta ha påverkat korinterna. Och det kan vara en sak som han syftar på. Så kan man säga, hur kan man summera det? Antagligen lite både och. Antagligen är det både det lidande som alla kristna måste gå igenom. Alla apokalyptiska lidanden. Alla tillfälliga lidanden. Kanske dessa lidanden med många sjuka, svaga, döda. Antagligen också det som vi har talat om tidigare i brevet. Om att Kristi kors upplevs som en dårskap av världen. Som någonting korkat, dumt. Någonting som världen ser ner på. Att vi kristna tillber en korsfäst herre. Ser det ner på. Det bespottar det. Det föraktar det. Detta lidande. Detta svåra läge. Att vara så föraktad av världen. Antagligen också med här. Någonting som varje kristen, oberoende var man är och vad man gör, tvingas gå igenom. Att bära Kristi kors och hans förakt, hans bespottelse. Att han blev utsatt av människors hån, hat, också faller på oss. Vi lever förstås i ett helt annat samhälle idag än korintierna levde i. Vi har inte förföljelse till döds. Det är ingen som kommer och kastar oss inför vilddjuren. Tacka Guds nåd för det. Så vi kan ha en viss svårighet att förstå vad det är att leva som kristen, föraktad av världen. Så föraktad och så förföljd att det leder till döden. Så vi får inte sätta in vår uppfattning om vad det är att vara kristen. I ett land som Finland som har ett kors på sin flagga och som har en statskyrka som är den lutherska kyrkan. Inte ett land som har så mycket kristna influenser. Kan inte jämföra det och sätta in det i texten på Korint som verkligen inte var en kristen stad. En stad fylld av omoral och ogudaktighet. Och avgudadyrkan. Tvärtom måste vi förstå då vad Paulus säger till korintierna i deras läge. Deras kontext. Så. I ljuset av dessa lidanden vill nu Paulus vara som en god pastor. En god herde för sina andliga barn. I tron. Den som han genom sin undervisning, genom sin predikan födde till nytt liv, till evigt liv. Även om det förstås inte är Paulus som upplyfter någon till evigt liv utan Kristus själv. Men genom Paulus kom många människor till tro. Så som deras andliga far vill han nu bespara dem på ytterligare lidanden, ytterligare motgångar. Och det här råd han ger dessa ogifta jungfrur är att förbli ogifta. Förbli som det är. Detta återkommande, den återkommande princip. Förbli som ni är. Att vara nöjd med den ställning som Gud har gett åt dig just nu. Så också för dessa ogifta kvinnor och män, dessa trolovade kvinnor och män, är hans råd det. Förbli som ni är. Men som vi ska se sen i sista versen, vers 28, så är det förstås inte fel att gifta sig. Vill du gifta dig, så gör det. Så länge det sker i Kristus. Så vers 27. Är du bunden vid en hustru, sök då inte bli fri. Eller är du inte bunden, så sök inte någon hustru. Det här fortsätter förstås från föregående vers. Med rådet att man ska förbli som man är. Precis som i föregående stycke. Vers 17-24. Så vi att Paulus uppmanar korintierna att förbli som det är. Sen illustrerar han det med två exempel. Och samma här. Han ger sitt råd, förbli som ni är. Och sen ger han ett förklarande exempel. Och exemplet är du bunden vid en hustru, så sök då inte bli fri. Och samma tvärtom, är du inte bunden, så sök då ingen hustru. Det här kan kanske ses som en upprepning av det som Paulus redan tidigare har talat om i det 7:e kapitlet. Vers 10 så talar han om att lägga han ett klart nej till skilsmässa. Att om du är gift, om du är bunden vid en hustru eller en man, så skil dig inte. Och vers 8 och 9 som talar om änkorna och änklingarna, där gav han förstås rådet att fortsätt som ni är, förbli helst ogifta. Så är det här nu bara en iteration på vad Paulus tidigare har talat om. Vänder han sig här nu mitt i allt tillbaka till detta som han har talat om tidigare. Med denna vers är du bunden vid en hustru. Möjligen, men sannolikt vill Paulus här vända sig till den grupp vi talar om. De ogifta kvinnorna och de ogifta männen. Deras, det som är trolovade, som har en fästman eller en fästmö. Och förstås det som inte har en fästman eller fästmö. Alltså alla singlar, alla ogifta. Men folkbibeln har gjort det lite svårare för oss genom att översätta ordet kvinna som hustru, vilket är förstås en möjlig översättning, men det passar inte in här. För han talar inte om hustrun, han talar om kvinnor. Så med tanke på det här rådet som vi nu har sett på här, så talar Paulus till de ogifta kvinnor som antingen är bunna, alltså trolovade med en man, eller obunna, det vill säga inte trolovade till en man. För som jag talat om tidigare med trolovning, så är det, var det på den tiden åtminstone, en juridiskt bindande överenskommelse, ett avtal. Att det kunde inte upplösas så där, bara inte liksom säga att nej, jag vill inte sen heller gifta mig med dig, du får fan hitta någon annan. Utan det var en juridisk sak, det var någonting som behövde gå till myndigheter, till domstol. Någonting som bara kunde upplösas på juridisk väg också, om det överhuvudtaget kunde upplösas. Så det Paulus säger först och främst till det bundna, är att om du är bunden, om du är trolovad, du som är ogift men trolovad med din man eller med din fästman eller med din fästmö, så sök du inte bli fri. Du har redan trolovat dig, du har redan fäst dig vid, du har redan bundit dig vid din man eller din hustru. Så fortsätt med det. Förbli som du är och gift dig då med henne eller med honom. Och samma med det obundna, det som inte är trolovade, det som fortfarande är singlar och inte har något som binder dem, förbli då obundna. Sök inte att bli bunden vid en kvinna eller en man. Förbli hellre singel, förbli hellre celibat. Det förstås bottnar igen i det att Paulus som deras andlige far, som deras pastor, även om man inte var nödvändigtvis på plats där som en pastor, så, som deras herde vill skona dem från lidande, vill att de ska kunna leva fritt från allt lidande som kommer av att gifta sig. Så vers 28 ännu. Men om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Det som gör så kommer dock att få lida här i livet. Och jag vill gärna skona er. Så igen, det är ett råd. Det är inte en befallning. Det är inte så här måste du göra. Utan ett råd med ett tydligt och klart undantag. Gifter du dig så syndar du inte. Det handlar inte om vad som är rätt eller fel. Vad som är synd eller inte synd. Utan igen, om ett råd. Om ett pastoralt råd. Om att det här vill Paulus som den heliga och andliga fader han är för Korintierna. Ge åt dem. Vill ni lyssna på mig? Detta är mitt råd. Men om du ändå gifter dig så syndar du inte. Det är inte i den kategorin av rätt eller fel, av synd eller inte. Vi talar inte om någonting som smutsar ner din själ. Någonting som är förkastligt inför Gud. Utan klart och tydligt om ett praktiskt råd. För en viss grupp människor. Och det är viktigt, för det finns så mycket missbruk av denna vers, eller av dessa verser, som säger att det är bättre att inte gifta sig. Det är bättre att förbli celibat. Det är bättre att förbli som singel. Att Paulus med dessa ord säger att ni som gifter er, ni är diskvalificerade från det ena eller det andra. Ni kan inte bli så andliga människor som ni skulle kunna bli som singlar. Men tvärtom, det handlar inte om det. Det handlar inte om att bli mer andlig eller mindre andlig eller vad som är rätt och fel. Utan om ett råd i det svåra läge som råder just nu. Så det är tydligt att Paulus både vänder sig till mannen och kvinnan här, att det inte bara är ett råd han ger åt männen, även fast männen skulle vara det som tog initiativ vid trolovningar, vid äktenskap. Det var det som skulle föra, det var det som skulle leda, som skulle ta ansvaret. Så ger Paulus ändå detta råd både till män och kvinnor. Med det ord han använder, han säger du, för att syfta till mannen i vers 27. Och kvinnan, eller ordagrant jungfrun, här i denna vers. Det är ett råd till både man och kvinna i dessa relationer, i dessa lägen av sitt liv. Och det man bör komma ihåg här är förstås den här judiska bakgrunden som Paulus har, eller hade, att det var väldigt ovanligt med ogifta män och kvinnor inom judendomen. Det sågs till och med som någonting dåligt att vara ogift. Nästan som en synd. Otänkbart för en jude att vara ogift. Är det något fel på dig? Har du en skada? Är du inte man nog att gifta dig? En sån bakgrund har Paulus ändå. Men likväl med denna historiska kunskap, eller vad vi ska kalla den. Detta allt det som Paulus har själv gått igenom, växt upp i. Likväl så ger han ett råd som verkar gå tvärt emot allt det som han har lärt sig. Då han har växt upp som jude. Det om någonting säger hur viktigt Paulus anser detta råd vara. För Korintierna och också förstås för oss denna dag. Att det är bättre att förbli som man är. För att undvika lidande. För att bli skonad från sådan. Jag vill gärna skona er. Det bör betraktas noga. Avslutningen alltså. Att det som gör så kommer dock att lida här i livet. Och jag vill gärna skona er. Och det kan kanske upplevas som lite märkligt för oss som är gifta. Som tycker att är det nu så farligt att vara gift. Är det nu så mycket lidande att vara, att ha en fru eller att ha en man, att ha en familj? Nej, inte nödvändigtvis. Vi har alla glädje av vår hustru eller av vår man. Vi har mycket, mycket underbara tider tillsammans. Vi delar mycket tillsammans. Vi har mycket gott. Men när du gifter dig börjar du få problem. När du ska bo tillsammans med en annan syndare så börjar du få dubbelt mera problem. Du har inte bara dina problem, nu har du en annan människas problem. Och sen när du får barn så börjar problemen växa exponentiellt. Mitt i allt har du 4-5 små syndare som springer omkring och lägger till alla problem. Det är förknippat med problem och synd att gifta sig. Inte så att gifta sig är synd förstås. Men du bor, du lever, du delar ditt liv tillsammans med en annan syndare. Med sina problem, med sina brister. Och det är en tuff verklighet. Det är så. Att leva gift, hur underbart den är, så har det sina problem, sitt lidande. Och Paulus vill ge ett råd åt dessa ogifta att förbli hellre som ni är. Om du kan bli skonad från allt detta lidande, dessa problem som är förknippade med att vara gift och att få barn, så blir du hellre ogift. Så det är hans pastorala råd här. Dessa verser. Till hans älskade barn i tron. Det är inte ett osunt råd. Tvärtom. Ett väldigt sunt råd. Någonting väldigt, väldigt viktigt för Paulus. Så viktigt att det inkluderas här. I den heliga skrift. Och det gäller förstås då först och främst. Alla som är singlar. Alla som är ogifta. Eller som alltså inte tidigare har varit gifta. Som funderar över vad som är det rätta att göra. Nej. Giftermål och äktenskap är förstås inte synd. Det är aldrig synd så länge det sker i Herren. Så länge det sker på ett sätt som är förenligt med vad Bibeln lär om äktenskap. Så är det aldrig fel att gifta sig. Vill man gifta sig så gift er. Och är ni gifta så är det inte heller fel. Men ta det som ett råd från Paulus själv, som är sedan länge död, begraven och inte med oss här, men vars ord vi har till denna dag. Här kommer hans råd. Herrens utvalde, Herrens apostel, som gick genom mycket lidande, kommer till oss denna söndag. Det är som att han skulle ha bevarat detta, skrivit ner detta, tänkt att församlingen i Jakobstad eller Pedersöre om 2000 år ska läsa detta. Detta är vad du säger åt oss. Att det är en Herrens barmhärtighet att förbli som du är i det läge som han har kallat dig till. Mycket som man undgår om man inte gifter sig. Alla brustna löften. Alla otillfredsställda förhoppningar. Och det finns det mycket av i äktenskap. Alla frustrerande tillkortakommanden. Alla saker som man inte lyckas göra. Allt sådant som förknippar med att vara gift. Att leva ett äktenskap. Du kan bli skonad från det. Om du förblir som du är. Det finns ingen som lever lycklig i alla sina dagar. Som man säger i sagorna. Hittar sin perfekte själsvän. Och lever lycklig i alla sina dagar. Inga problem. Det finns ingenting sådant. Alla som just det här håller med om. Det är ett liv fullt med olyckliga tillfällen. Även vad Don än säger. Så om du kan besparas på detta, så välj det då. Om du är nöjd att leva som singel, så fortsätt att leva som singel, som ogift, besparad, skonad från dessa problem, från dessa lidanden. Det är inte fel att förbli ogift, vad den här kulturen eller andra kulturer än säger, så är det aldrig fel att förbli ogift, förbli singel. Det är någonting gott. Men vill du gifta dig, så gör det. Men kom ihåg detta råd, detta Paulus råd till dig. Och för oss andra då, för oss som är gifta, är det här bara intressanta råd, någonting vi kan anteckna i vårt stora anteckningshäfte som vi alla har med oss och sen glömma bort? Nej. Även vi har förstås någonting här vi bör ta med oss. Är det inte så att det är just ogifta, det är just singlar som är det första och det främsta att visa en iver och en nitälskan för sin Herre? Som är det första att rycka ut, att vara som en tjänare för det heliga, att underkasta sig, att ge ut av sig själv, av sin tid, av sitt hus, av sina egodelar. Är det inte just det ogifta? Singlarna, det som ägnar all sitt liv åt Herren, är det inte det som leder vägen? Är det inte det som visar störst nitälskan för sin Herre? Många av de allra främsta bönekämparna, de främsta tjänarna, de som faktiskt väljer att ägna allt i sitt liv åt Herren, är det inte just det ogifta singlarna? Har inte vi så mycket att lära oss av dem och se deras iver, se deras önskan att kunna göra någonting mer för sin Herre, sin återlösare? Den glädje de visar för honom, den fullständiga underkastelse, att vara som Kristi brud här på jorden, är det inte just dessa ogifta människor, män och kvinnor, som vi bör lära oss så mycket av och emulera, ta efter med vår tjänst? Inte så förstås att vi glömmer bort vår familj, glömmer bort vår hustru eller vår man, våra barn. Inte så att vi lägger dem åt sidan och ägnar all vår tid åt ordets tjänst eller åt vilken tjänst man än har, utan tvärtom har en sund balans mellan ordets tjänst, mellan Herrens tjänst och mellan familjen. För inte vi som är så benägna att välja det ena eller det andra, falla över ett dik eller det andra, så mycket ivrigare försöka stanna på denna gyllene medelväg. Att tjäna Herren och att ta hand om sin familj. Familjen har vi alltid, under en längre tid, vår hustru eller vår man, våra barn. Församlingen har vi så länge som Gud ger oss en familj att vara i. Balansera tiden mellan din älskade Herre och din älskade hustru eller man och dina barn. Det är möjligt. Det är inte Gud har inte satt oss på en omöjlig balansvåg där vi står med ena foten på ena sidan och andra på andra sidan. Det är helt omöjligt att få den att stå rakt, utan tvärtom en möjlig balansgång mellan familj och Gud, församlingen. Så låt oss emulera alla dessa singlar som har sluppit denna balansgång och får ägna all sin tid åt Herren. Så emulera dem och samtidigt älska våra hustru eller män och familjer, barn. Och må Gud hjälpa oss att göra det. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, Tackar dig för undervisningen denna söndag som du har förberett åt oss. Att du har bevarat din apostels ord till oss denna dag i alla dessa tider. Vi har den tillgänglig på vårt eget modersmål och kan läsa och höra dina ord genom Paulus denna söndag. Herre, hjälp oss att ta vara på detta råd. Att förstå att det är din barmhärtighet i allt detta, att förbli som vi är. Att du vill oss gott, att du är som en god herde, att du genom Paulus visar denna pastorala omsorg och kärlek för oss, vare sig vi är gifta eller inte. För vi kommer ihåg vår Herre Jesus, och han är den sanne gode herden som ger sitt liv för fåren, som vill att vi ska bli besparad, skonad från det stora lidandet. Åh Herre, vi förstår att din barmhärtighet och nåd är i allt detta. Så far, hjälp oss så att balansera våra liv, att vara i din tjänst och att älska våra familjer. Att inte falla ner i det ena diket eller det andra, utan att tjäna dig på ett balanserat och ett rätt sätt som ärar ditt namn både i församlingen och i familjen. Åh Herre, hjälp oss med det. Och hjälp alla dem som är ogifta och funderar över sitt läge. Åh Herre, låt detta råd få en inverkan på deras sinnen. Må deras hjärtan vara vända till dig. Må det ta detta råd till sig och bli uppbyggda genom det. Herre, vi tackar dig för den nåd du har visat oss denna söndag. Genom detta ord, genom undervisningen, genom sången och bönen. Herre, vi tackar ditt heliga namn. Vi ber i Jesu namn. Amen.